En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Winston Churchill förstår ju också symbolvärdet i att vi måste vinna Nordafrika. Så han åker ju faktiskt ner dit. Och redan från början när man börjar skicka britterna dit så ser man ju också till så att det finns ett ordentligt filmteam. Man skickade ner det här teamet för man var tvungen att skapa ett bra propagandavapen hemifrån mot den brittiska befolkningen som det såg rätt risigt ut för dem. Så därför gjorde man det här och tack vare att den här krigföringen gick fram och tillbaka så var det ofta så att saker lämnades kvar och var tvungna att hastigt lämnas över. Så därför fick man också tag på tyska propagandafilmer.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
I vanlig ordning. Nu fortsätter vår serie om andra världskriget. Och nu har vi kommit till Nordafrika.
Ja.
Och det ska bli väldigt spännande. Men det är, i öknen så råder ju lite speciella förutsättningar. Och här har vi några intressanta karaktärer som har verkligen har blivit som, vad ska man säga? Jag vet inte, halvgudar nästan. Eller strategiska halvgudar.
Uppväxt med. Ja. Ökenräven.
Ja.
Rommel.
Och Monty.
Monty.
Montgomery.
Och faktiskt den som vi kanske kommer att föra in här lite. Och.
Mm. Precis. Och jag vet inte riktigt vad man ska... Egentligen så... Vi kan ju backa bandet lite och fundera på vad har vi varit senast nu. Har vi pratat en del om Stilla havet i vårt senaste avsnitt om andra världskriget. Och då var vi Pearl Harbor sist va? Mm. Eller har vi haft någonting mer däremellan?
Singapore.
Singapore också, mm. Just det. Ja, men nu hittar vi tillbaka till Europa och det är ju egentligen här lite grann efterverkningar efter Kreta. Mm. Det som hände här efter italienarnas invasion eller misslyckade försök i Grekland och Libanon. Och de rör ju sig neråt här mot Nordafrika också. Jag kommer ihåg att vi stannar här.
Och så hela det operativa spelet med förbindelserna över Medelhavet. Och där man kan egentligen säga att Nordafrika är ju visserligen inte Europa, det inser ju alla geografiskt. Men det blir en del av, skulle jag vilja påstå, den europeiska krigsteatern i någon mening. Och den del egentligen av krigsteatern som ju italienarna främst skulle sköta, om man uttrycker sig så. Och där det slutar med att tyskarna också måste engagera sig. Så att här har vi en intressant förutsättning tycker jag direkt, att som vi kanske skulle kunna börja med. Liksom, hur ser det ut med sjöherraväldet i Medelhavet. Mm. För det är ju viktigt. Man ska få in förnödenheter utifrån.
Exakt, och det här pratar vi om väldigt mycket på Kreta. Och det var ju ett tillfälle där man också märkte att den brittiska flottan egentligen inte längre kunde hävda sig. För de hade inte luftherravälde i sin tur.
Just det.
Så att var ju jättemånga skepp som sänktes under den här tiden. Och man var svårt med konvojerna. Och det fortsätter ju egentligen under den här perioden. Men ska vi säga, kronologiskt sett så är vi ju då, alltså det här börjar egentligen under... blir det sommaren 1940 egentligen?
Redan. Och sen ska vi liksom nu sträcka oss fram till oktober 1942.
Just
det. Och där ju slaget vid El Alamein, eller andra slaget vid El Alamein som en del...
Det är ju en ganska lång period. Vi brukar egentligen inte ta så långt. Vi brukar ju ta enskilda händelser. Men grejen är att det här är på något vis... Det ramas in fint i de här... vad ska man säga, slagen som sker här och den här pendelrörelsen mellan britter och tyskar egentligen. Så att det blir ändå som en koncentrerad händelse här.
Ja, man skulle kunna säga att det är ett väldigt ett rännande egentligen då fram och tillbaka så här. Och där ju italienare och britter och tyskar och britter genomför ett antal då motoffensiver, och vi kommer ju till att försöka reda ut det där och förklara varför det är så. Men jag tycker ändå att vi skulle kunna börja där ändå med det där sjöaväldet, för det visar sig då att vid den här tiden då, sommaren 1940, så ligger ju vågskålen någonting som är väldigt, väldigt viktigt för britterna, och det är att man är starkast i sjöss. Och man har haft då förluster i samband med Kreta, luftlandsättningen som vi har pratat om. Men det är ändå så att räknar man in det man har då i slagskepp och jämför med det italienarna har, så är man ganska lika. Italienarna har 6 slagskepp, britterna har 5, men så har man då också hangarfartyg. Och eftersom man ju faktiskt har slagit ut då den franska flottan, som ju övertas då av tyskarna i och med Frankrikes fall. Eller man skulle nog kunna uttrycka det mer exakt. Man är rädd för att tyskarna ska få kontroll över den franska flottan. Och den oskadliggör man ju då faktiskt genom det här anfallet då mot Mers El-Kebir. Och det är 3 juli skulle jag vilja säga då. Så det gör att det man har kvar då är ju den italienska flottan. Och den måste man då neutralisera, och då lyckas man då göra det dels genom att man möter den italienska flottan i sjöslag, men också att man genomför den här spektakulära
torpederingen
i
hamn.
Ja, vid Taranto, och det var ju det vi var inne på med Pearl Harbor.
Jo, precis. Vi snackade om de här Swordfish-flygplanen som inspirerade japanerna och sånt. Och så kommer jag ihåg, som en liten inpassning här också, att just det här är ju också orsaken till varför man inte kan understödja Singapore till havs heller, för att britterna måste behålla sina styrkor här.
Ja, kan inte flytta över. Nej. Och då ska man komma ihåg att hotet mot de brittiska öarna är ju borta. Men man har en situation där det finns då en stor italiensk armé i Libyen. Britterna är numerärt underlägsna i Egypten. Och man kan också nämna här att det faktiskt förekommer strider mellan britter och italienare i östra Afrika, bland annat i Etiopien, där britterna i alla fall inledningsvis måste backa. Därför att italienarna är numerärt överlägsna. Och sen handlar ju nu hela det här spelet om att man i Medelhavet måste kunna då föra då för axelmakterna Italien då från Sicilien till Tripoli. Och britterna måste kunna få in förnödenheter, antingen förstärkningar, materiell och så vidare, genom konvoj genom Medelhavet till Alexandria och Kairo, eller bakvägen runt Afrika. Suezkanalen. Så det är ju de 2 förbindelserna man har. Och så kan vi ju nämna också, vilket ju bör bli kanske ett eget avsnitt vid något tillfälle faktiskt också, detta med Malta, som ju inte längre kan fungera som flottbas, men som är mer ett flytande hangarfartyg på något sätt.
Det är kul, någon gång får det bli en Malta 2.
Det får bli en Malta 2 där, ja. Precis. Vi har ju pratat om den medeltida, eller Johanniteridernas försvar av Malta. Så att det är ju Alexandria då som blir den här basen egentligen för de allierade i Egypten då. Så där är utgångsläget, tycker jag. Så att man har klart för sig det. Och att britterna ju genom de här åtgärderna då lyckas ju neutralisera den italienska flottan, och det tycker jag är viktigt, för vi har ju alltid lite ambitionen att försöka ha liksom en övergripande syn på kriget här. Så att det är inte bara så att striderna förs i öknen i Nordafrika, utan det här är ju minst lika viktigt.
Alltså. Egentligen skulle man kunna säga att det är ett logistikkrig på många sätt.
Det, och jag säger minst lika viktigt. Det är kanske det egentligen viktigaste, att man kan få in förnödenheter, få in förstärkningar, få in materiel.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ska vi säga någonting om ökenkrigföringens liksom natur också? Eller ska vi, eller vad tycker
du? Ja, det tycker jag.
Det är ju intressant, för att det blir ju som en, just när, i kopplingen här, när vi ändå pratar om logistik. Jag kommer ihåg att en av våra favoriter som vi ofta får återkomma till är Martin von Krevel.
Ja,
som har skrivit,
hedersmannen.
Ja, som har skrivit om det här. Och han för ju det här resonemanget då, att ett av Rommels problem här, det är ju att öknen, det visar sig att trots att de här pansarfordonen är väldigt snabba, så är de otroligt beroende av de här bränslet hela tiden. Mm. Och att man lätt hamnar i en slags overstretch-situation.
Ja, hela tiden.
Ja, hela tiden så är det så att man liksom tar sig framåt, men man har inte tillräckligt med resurser som kommer in bakifrån. Och
vara fordon att föra fram bränsle, ja, eller ens bränsle överhuvudtaget.
Precis. Och det här, jag vet att Krevel använder ju det här som ett argument till varför det här att motoriseringen, han menar ju till och med att det är överdrivet, alltså vinsterna med motoriseringen är överdrivna, för att den är så pass bunden av den här bränsledepåerna också, att de möjligheterna för fram. Och det ligger ju någonting i det.
Det gör det, det gör det. Och att de här, man kan ju säga så att Tripoli är ju axelmakternas stora hamn, och sen Alexandria, och mellan de här två städerna, stora hamnarna då så att säga, sen finns det Torbruk också, det kommer vi återkomma till då, däremellan. Men sen finns det då små hamnar här emellan. Och hela krigföringen handlar i väldigt stor utsträckning om att liksom hoppa från kusthamn till kusthamn. Och geografin gör ju också att krigföringen väldigt kanaliseras ju till den här kustremsan. Därför att i inre Afrika, antingen är det så att det finns stora såna här sänkor. Det kommer vi att komma till exempel när det gäller El Alamein, där avslutande kraftmätningen sker. Att där går det liksom inte att komma runt på den platsen rent geografiskt. Men annars är det så att krigföringen förs ju längs med kusten, och att man hoppar från de här små hamnarna till hamnarna för att få in de här, som du är inne på, förnödenheterna, förstärkningar. Och inte minst måste vi ju lyfta in vatten och mat i de här områdena också. Mm. Och det gör ju att krigföringen, om man bortser då från vissa platser jag nämnde i El Alamein, där det är svårt att liksom flankera, kringgå motståndaren, så är det ju så att den här ökenkrigföringen handlar väldigt mycket om att man rör sig kring den här kustvägen, och så försöker man så att säga att utflankera motståndaren och komma runt bakom. Och när motståndaren inser att oj, nu shit, nu håller de på att backa, ja, då gäller det att backa. Mm. Och därför blir det ju som du pratar om här, den här ganska märkliga liksom pendlandet fram och tillbaka. Och Rommel genomför ju bara han två stycken offensiver egentligen, och kastas tillbaks. En ny offensiv kastas tillbaks.
Jag tycker geografin spelar också roll här. Alltså det är stor skillnad på att föra krig i öknen och föra krig i ett europeiskt skogslandskap.
Jo. Eller,
det
jo.
Finns liksom inga naturliga hinder, utan väldigt få av dem också, som gör att man ser väldigt långt och liksom få kullar och sådär. Så det gör ju också att det blir lite som en slags sandlåda. De rör sig. Bokstavligt talat då blir det förstås. Men det blir som en slags, nästan som ett spel.
Ja.
Och det här är en av orsakerna, man hade kallat det här för kriget utan hat. För att man tycker att det har beskrivit det som en slags, ja, men en krigföring som är nästan gentlemannamässigt utförd, lite som ett krigsspel.
Just
och där är betydligt färre civila offer också. Så ska man får inte glömma bort att det bor ju förstås människor där i ökenområdena också.
Men det är väldigt
betydligt färre. Ja. Och de är inte involverade i, eller liksom risken att skada dem är inte alls lika stor som det skulle vara i mer urbaniserade områden i centrala och norra Europa. Så det är ju väldigt intressant. Jag tycker att bilden av det här ökenkriget här kan man ju nämna också är ju väldigt annorlunda från invasionen av Polen eller Frankrike. För det har inte heller liksom blandats in det här typen av folkmordsaspekter i det heller. Det finns inte riktigt samma typ
eller
av problem.
Civilbefolkning som du säger överhuvudtaget är inte egentligen en faktor.
Exakt, det blir mer som en slags urtyp av hur krigföringen ska gå till under den här tiden, som gör det också lättare att lyfta upp Rommel till exempel även från motståndarsidan och säga att han kallades ju för Desert Fox av britterna. Och det var ju en slags upphöjning av hans karaktär egentligen och hans förmåga.
Men jag skulle vilja spela vidare och säga det också, att sådana saker saker som flyget här, att man liksom verkar mot pansar, blir ju väldigt betydelsefullt.
Just det.
Mm. Och också att här föds ju också den här Special Air Service, alltså SAS föds ju här med som specialpatruller under den här krigföringen. Så att det finns då en del inslag här, nymodigheter, att man behöver helt enkelt förband, specialförband, underrättelseförband som kan liksom se till att det inte är någon där inne så att säga i öknen, och som också kan slå mot just det här, de här flygplatserna som ändå finns ganska oskyddade.
Mm.
Och det är ju precis det de gör, de här SAS så småningom. De slår ju ganska framgångsrikt mot de här tyska flygfälten då. Så att det finns en del sådana aspekter, och jag tyckte det var väldigt bra fångat, funnet det där, just att som en sandlåda. Och inte, vi menar ju inte att kriget är som en sandlåda, det brukar ju vara ett sånt där nedvärderande begrepp eller metafor, men att jag tror att den bilden är ganska god här, med en avlång sandlåda med en väg och sen en kustremsa, så skulle man kunna säga.
Precis,
då. Men jag skulle bara vilja, för att driva på lite kronologin här, och konstatera lite så här, att det är ju så här att italienarna har ju ett numerärt övertag inledningsvis här. Graziani har en armé på ungefär 200 000 man. Och den som inledningsvis är befälhavare på den brittiska sidan, man har liksom inte inrättat något större kommando här, utan man har en general som är chef då för 63 000 brittiska soldater och Commonwealth, alltså samväldessoldater som finns då i Egypten. Och Wavell heter han. Och den här Graziani, han inleder ju faktiskt med ett anfall i september 1940. Här öppnar liksom krigföringen upp. Och att italienarna kan göra det här, det beror just att fransmännen inte längre från sina kolonier längre västerut kan utöva något tryck på italienarna. Utan plötsligt, i och med att Frankrike faller och att de här franska trupperna på något sätt kommer under kontroll av den samarbetsregeringen som ju bildas i Frankrike i Vichy, så blir plötsligt italienarna nu, de blir fria att kunna sätta in allt mot britterna. Och det gör de då. De anfaller in i Egypten, men den här offensiven kastas ganska omgående tillbaks. Och den här Wavell-offensiven då, som möter den här italienska anfallet, blir oerhört framgångsrik. Och jag nämnde ju här att italienarna var 200 000 och britterna 63 000, men ganska omgående så ringar britterna in 130 000 italienska soldater och tar dem till fånga. Och det här är ju naturligtvis en katastrof, och det här kan man ju diskutera väldigt mycket nu. Varför är italienarna så dåligt förberedda för den här krigföringen?
Det är återkommande. Varför är italienarna så dåliga?
Och vi får be om ursäkt om det är någon som har med italienskt påbrå som tar hela upp här, men man måste ställa den frågan. Det är spännande, vi kanske inte...
Ja, men de har ju samma problem i Grekland också. De klarar inte av liksom,
nej,
den grekiska motståndet.
Det får ju egentligen tyskarna faktiskt komma till deras undsättning.
Även där.
Ja, alltså. Och det kan man fundera lite kring, att den italienska armén var inte övad och inte förberedd. Och att italienarna har ju även problem före andra världskriget, när man ska överta och försöka pacificera
Etiopien,
vilket man inte riktigt klarar av att göra.
Och samtidigt så mycket ambition också att göra Mare Nostrum igen. Att göra sig liksom, återupprätta någon slags romerskt forntida rike.
Ja, men det måste ha att göra med kompetens, det måste ha att göra med utbildning, det måste ha att göra också med materiel, och det måste också ha att göra med sådana saker som stridsmoral. Och alla de här faktorerna naturligtvis. Vi kan bara konstatera att italienarna nog lyckas väldigt dåligt med krigföringen generellt under andra världskriget. Och jag tror inte att det är någon som säger emot mig på den punkten. Nej. Inte du i alla fall.
Nej, inte
sen kan man då säga så att det som händer sen, den här Wavells offensiv, den är väldigt framgångsrik, och han trycker ju på. Han börjar liksom närma sig Tripoli, alltså västerut. Och där kan man ju tänka sig att det här hade ju varit finito sen då, om britterna redan här hade tagit Tripoli. Men det som händer då var ju det du var inne på. Att nu flyttar britterna då trupper från Nordafrika till Grekland för att möta det tysk-italienska hotet den vägen. Och nu kommer ökenräven, kliver in på scenen här nu då. Rommel med 5:e lätta divisionen och den 15:e pansardivisionen, den legendariska. Och från slutet då av mars, med början från den 24 mars, så genomför nu då Rommel sin första offensiv. Så nu har vi redan haft en pendel. Och nu slår den tillbaks, och Rommel återtar då det som italienarna har förlorat. Och här tycker jag man kan nämna faktiskt en sak, att Torbruck, som ju ligger på den här vägen, innesluts här. Men hålls då av den här nionde australiensiska divisionen. Och jag kommer ihåg, när jag var liten såg jag en sån här dokumentärfilm, du vet, med såna svartvita bilder och sånt där. Och jag kommer ihåg att jag fascinerade så över den här australiensiska divisionen.
Ja. Vi ska prata om den där dokumentärfilmen.
Ska du göra det? Okej. Okay. Ja, bra. Och då ska jag bara konstatera det då, att då ser man genast här under då Rommels, den här motoffensiven som blev framgångsrik, som kastar ut tillbaks britterna. Precis just det här vi har pratat om, att de här överflyglingarna och också det här, det hela tiden är viktigt att ta de här små hamnarna, vad det nu kan vara, där man kan få in förnödenheter. Att hela den här ökenkrigets liksom dynamik här blir väldigt...
Och Rommel klarar egentligen inte av att stanna kvar i Tobruk heller, alltså just för att logistiksproblemen, han kan inte understödja sin...
Nej,
alltså, han lyckas inte nog pressa på nog mycket för...
Nej, och sen är det så här då att det är ju inte nog med det här nu då, utan då gör ju britterna ett försök mot dem för sig här. Nu har kanske lyssnarna börjat lära sig liksom hur det här går till nu, det är fram och tillbaka så här. Och den misslyckas fundamentalt, den här motoffensiven, därför att Rommel flyttar fram de tyska positionerna österut. Och det som ju britterna då möter när de anfaller med sina stridsvagnar, som ju faktiskt inte håller riktigt den nivå som de tyska stridsvagnarna gör. Det är så att senare här så kommer ju så småningom den här Sherman-stridsvagnen och Grant-stridsvagnen att komma in som amerikanska tillskott i det här kriget. Och de klarar ju av att hantera de tyska stridsvagnarna. Men, och det här nu kommer ju en klassiker här. Mm. Man kan säga att tyskarna gör så att de får ner hastigheten och egentligen slår ut det brittiska pansaret med en mycket känd luftvärnskanon.
Ja, just det.
88. Ja. 88 mm. Och det betyder att först låter man helt enkelt det brittiska pansaret anfalla. Man slår ut ganska stor del av de brittiska stridsvagnarna. Och sen anfaller man med sitt eget pansar. Som man då liksom på något sätt har ekonomi på då, om man uttrycker sig så.
Jag kan säga att 88 är ju, för jag vet, samma, det är den här väldigt kända flackkanonen som man har använt. Men det man gör är helt enkelt att man bara riktar ner den.
Ja, den är ju egentligen tillverkad för att kunna skjuta på luftvärn.
Exakt.
Man har ju väldigt extremt hög utgångshastighet för projektilen.
Och eftersom britterna har lite svårt här i början med att ha nog med luftunderstöd, så kan man inte heller attackera de här positionerna. Vilket gör att man får agera. Men jag tycker att det som är intressant här med den här, om jag får avbryta det där lite också, det är ju att det som händer med den här pendelrörelsen är ju också en sån här militärhistorisk klassiker, är ju att den som retirerar har ju också bättre förutsättningar att kalla in reserver och få nya resurser.
Ja, få underhåll, ja, för de får kortare avstånd till
sina... Exakt, och det är det som skapar den här pendelrörelsen. Ja. För den som gör offensiven drabbas snabbt av den här overstretch.
Ja.
Medan den som ligger på defensiven hela tiden har lättare att backa upp och få tillbaka.
Och vi ska ju se sen att det kommer ju en lösning på det här problemet sen. Mm. Så vi kan ju ha det som en liten cliffhanger. Ja. Det jag bara tänkte säga så här, att den här brittiska offensiven här nu, som ju så blir så katastrofal, och där man har väl stora förluster på framförallt pansarfordon, den heter Battle X. Det är lite roligt då. Och den här Wavell då, som ju oförtjänt får man väl säga, han omflyttas här nu då, därför att det här är ju ett nederlag. Och man kan väl också konstatera lite då att och vi får in då den här
Auchinleck.
Just precis, en ny befälhavare, general här då, så att och han kommer alltså in här nu genast, och britterna förbereder nu, det här är ju nästan lite komiskt, nu kommer en ny brittisk motoffensiv här. Och den sätter man in då i november 1941 då. Och den möts då sen också av ett motanfall av Rommel då. Så att här ser vi liksom de här pendlarna då. Och när Rommel då har tagit Tobruk, så trycks Rommel tillbaks igen. Och Tobruk då befrias ju då naturligtvis, men så kommer då ett motanfall av Rommel då i januari 1942 då. Och det är också så sen att på sommaren då i juni så ger då Tobruk ger upp då när Rommel övertar, för då är det ett nytt förband som håller Tobruk, nämligen den andra sydafrikanska divisionen, och det gör man upp på sommaren då.
42
då, va? Förstår du va? Ja, ja. Precis va? Så att det är alltså en brittisk motoffensiv, sen är det då Rommels motoffensiv igen, och sen ger Tobruk upp snabbt. Och nu kommer vi till någonting som är jättespännande här, tycker jag. Nämligen att vi har ju varit inne på Churchill och när han blev oroad under kriget. Vi var ju lite inne på att när de här slagskeppen, Repulse bland annat, sänks borta i Asien, så blir han upphetsad. Och just Tobruks fall gör honom oerhört uppgiven. Därför har vi ju haft Singapores fall också.
Just det.
Och då börjar han liksom fundera på hur är det nu med våran brittiska armé. Och samtidigt så är han och träffar faktiskt Roosevelt, och de har överläggningar vid den här tiden. Och det som Churchill då lyckas utverka, det är att man ska få in nu då krigsmateriel, bland annat Sherman-stridsvagnar, Grant-stridsvagnar, och de här skickas då till Suez. Så här får man nu in till en början med faktiskt då 300 Sherman-stridsvagnar till Egypten då i september 1942. Och nu då här kan vi stanna upp och konstatera att nu börjar uppladdningen för den här stora kraftmätningen här nu då, det som sen så småningom blir El Alamein. Men jag tycker det där är spännande med Churchill här.
Ja. Jo.
Att han har några sådana här dippar under kriget, kan man säga.
Ja. Och han, det är ju tydligt att han prioriterar den här frågan. Om vi tänker på vad de har förlorat hittills.
Ja.
Alltså det har bara gått dåligt för britterna till den här punkten egentligen.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Winston Churchill förstår ju också symbolvärdet i att vi måste vinna Nordafrika. Så han åker ju faktiskt ner dit personligen.
Det gör
också.
Han just det.
Han gör ett personligt besök, och detta filmas också. Och redan från början när man börjar skicka britterna dit, så ser man också till så att det finns ett ordentligt filmteam. Och på tal om den här dokumentären som du
ja,
nämnde, det är säkert, ja, för de här bilderna är faktiskt oerhört ikoniska. Att det här är filmen som producerades, den heter Desert Victory, blev klar 1943. De här bilderna har återanvänts i så många olika sammanhang. De återkommer i filmer, alltså Hollywood-spelfilmer och så från den här tiden. Och det var just för att man skickade ner det här teamet, för man var tvungen att skapa ett bra propagandavapen hemifrån mot den brittiska befolkningen, som det såg rätt risigt ut för dem. Så därför gjorde man det här, och tack vare att den här krigföringen gick fram och tillbaka, så var det ofta så att saker lämnades kvar och var tvungna att hastigt lämnas över. Så därför fick man också tag på tyska propagandafilmer.
Aha.
För de gör precis samma sak nämligen. För de lider av precis samma problem här nu. Nu har det börjat vända här, och de har problem i öst. Och vi behöver liksom klara av Nordafrika. Hitler, han är en god vän med Rommel. Rommel har ju gått en liten annan karriärväg jämfört med sina andra stabsofficerare, hans andra kollegor. Så han är en ganska bra vän med Hitler. Men han skickas ner, och han är också bra vän med Goebbels, den stora propagandaministern. Så de skickar ner ett filmteam dit också, till Tripoli. Men britterna får tag på de här filmrullarna. Så därför finns det ett väldigt speciellt filmmaterial.
Just, från båda sidor.
Ja, från båda sidor. Ja. Med både bilder på Rommel och på Montgomery och på Auchinleck. Och som man då satt ihop till den här filmen, The Desert Victory. Och här ser man också bilder på Winston Churchill när han är på besök och skakar hand med de här soldaterna.
Vi kan ju nämna det, att Rommel är ju, har ju stora meriter från första världskriget. Mm. Bland annat är ju Rommel en av de här unga officerarna som är med
genom
Caporetto i Italien. Jag vet inte om vi ska fördjupa oss i det.
Jo, men det tycker jag. Det är intressant. Han skrev också en bok om liksom infanterianfall som Hitler läste. Och det var tack vare den egentligen som han hamnade i Hitlers stab, jag förstår. Han är ju intressant på det viset att han har inte det här preussiska adels... Han är ju ingen junker från början.
Utan som du sa, att han har en annan väg in i
så han köpte ju in sig väldigt tidigt på den här nationalsocialistiska ideologin på ett annat sätt. Han har inget annat liksom, på som säga, ideologiskt arv. Och kom därmed också väldigt nära Hitler. Men han har inte heller gått igenom de här stabsutbildningarna. Han var egentligen inte betraktat som någon särskilt duktig stabsofficer. Och fick ju, det tog lång tid innan han blev general. Det var först 1939 som han blev general. Och 3 år senare så blev han field marshal på engelska. Jag vet inte vad fältmarschalk var på svenska. Och det, så att han gjorde en, liksom en raketkarriär egentligen. Och det som är intressant med honom då är ju att det går ju lite isär här nu hur man ska betrakta hans insats här i Nordafrika. För ena sidan är ju en erkänt, briljant taktiker. Och de har ju enorma problem och det är därför man också kallar honom den här Desert Fox, eller ökenräven. Men samtidigt så är det ju många som har klagat på hans oförmåga att se liksom det stora...
Det operativa.
Ja, det på den operativa nivån. Ja. Han går ju direkt över sitt mandat egentligen när han trycker på mot Egypten. Ja. Han ska ju egentligen inte gå så långt. Det är inte det som är uppdraget.
Nej, och det vill jag bara lägga till där just att som du säger att när det gäller, vi brukar ju exercera de här begreppen och man kan ha olika definitioner på dem. Men operationerna handlar ju om liksom nästa steg, högre upp. Att, där handlar det ju om till exempel underhållet brukar ofta ingå i de här operationerna.
Exakt.
Ja, och det är ju det precis som du säger, att det fixar han inte på riktigt samma sätt.
Nej.
Eller är det så att förhållandena är så svåra så det inte går.
Nej, det är det som är frågan. Halder åker ner och pratar med han vid något tillfälle och klagar på att den här mannen, han har blivit galen alltså av den här ökenmiljön också. Att han, att han inte förstår de operativa liksom, spelreglerna och vad målet ska vara med det här. Och jag tycker också att det är intressant att han skriver ju brev som är väldigt kända. Han skriver brev hem till sin fru. Mm. Och där skriver han ju också så här att jag vet knappt vad vi håller på med längre. Jag vet inte vilket datum det är. Dagarna och nätterna bara flyter samman. Man känns som att anfaller bara anfall varenda dag efter den andra. Jag tror att den här, och det är som att han har hamnat i den här sandlådan, i det här spelet liksom, och tappar greppet om det övergripande målet. På det viset tycker han påminner lite grann om Napoleon mot sitt slut där, som söker liksom den slutgiltiga striden hela tiden utan egentligen någon...
Det är två saker som jag vill kommentera. Dels tror jag att man skulle kunna lite också... Du säger att han tar till sig nationalsocialistiska... Man har ju samtidigt också sett honom just att han ju inte gör det.
Nej, han
det
här vänder ju sen.
Ja, det är, och det är viktigt att komma ihåg.
Han är ju med i konspirationen mot Hitler.
Ja, men bra. Ja. För jag tycker att det är viktigt så att Rommel är komplicerad. Men jag skulle lyfta in en annan sak. Det är ju så här att Rommel är, som ju tycker jag... faktiskt stärker liksom din analys av honom nu här som militär. Den är ju att han är ju chef för den här 7:e pansardivisionen som ju går över Mös vid Dinant.
Just det, ja, han får ju faktiskt medaljer också.
Och där har du egentligen samma tendens. Nu blir det ju väldigt lyckat, hela det här. Just att han kör ju på. Han kör på, men han tar ingen hänsyn till vad högkvarteret säger. Men nu måste du stanna upp, nu måste vi få in infanteriet, måste artilleriet hänga med. Han kör ju på. Och det är ju så otroligt egentligen, om man nu får säga så då, komiskt, roligt, fantastiskt just detta, att han snor ju utrustning av sin grannpansardivision där vid Dinant. Han snor bland annat bro och han snor deras tunga stridsvagnar. Sen går han över Mös och sen klagar han på högkvarteret att vad håller de på med på 50 divisionen? Det händer ju ingenting. Och skälet är ju att han har snott deras utrustning. Och det där, och sen också där, för jag bara, nu kommer jag måste få säga det. Det är att han tar egna fotografier hela tiden. Och det finns ett berömt fotografi just där från Mös. Där han har tagit en bild precis där de går över med en flottbro. Och den platsen hittade jag här för en månad sedan.
Okay.
När jag var i Frankrike.
Ja,
så det var kanske en onödig pankret.
Finns det på nätet där bilden?
Ja, den finns. Den finns i flera böcker. Men jag hittade platsen. Självklart fanns det ju inga skyltar eller någonting sånt uppsatt. Ja. Men jag vill bara nämna det. Vi är långt från Afrika nu.
Han blev ju belönad med riddarkorset för sina insatser i Frankrike. Och det var ju bland annat det, hans strategiska liksom, eller taktiska vinster där som gav honom den här rollen i Nordafrika. Så absolut sitter det ihop. Nej, men han är liksom en väldigt intressant karaktär på det viset. Och det går ju isär då hur man ska tolka hans insatser. För det är ju tydligt att han saknar... Och i något tillfälle så berättar han det här liksom att om sin plan, va? Han ska ta hela Nordafrika fram till Suezkanalen. Och Halden liksom bara frågar honom, men var ska resurserna komma ifrån? Ja. Och då säger han bara, jo, men det är inte mitt problem.
Nej, att han är den här krigaren, han är taktiken.
Precis, han har verkligen den här liksom krigaråren. Ja. Han vill bara ut i öknen och han vill göra det där sista slaget. Liksom.
Och han vill så att säga kringrädda sina motstånd. Sen ska vi komma ihåg att Rommel är från början inte utbildad på pansar. Krigföring.
Nej, just det,
så han är egentligen novis när han går över mös. Och det är också fantastiskt att visa ju också hans begåvning och fallenhet för det militära. Och att han ju också leder ofta där framme och så vidare. Men det jag skulle vilja säga att så vi är alltså nu i en situation där vi då har haft alltså först en italiensk anfall österut, brittiskt motanfall, och sen två stycken Rommel-offensiver.
Mm.
Och att där vi nu då befinner oss i ett läge där den här, så att säga, kan man kalla det då uppladdningen för den här slutgiltiga egentligen då avgörande striden. Och då kan man väl nämna nu här då att Churchill är ju 4-10 augusti som du säger i Kairo och sammanträder med sina befälhavare. Och så lyfter han ju nu in ett par personer. Bland annat för han in då en överbefälhavare, Alexander, och sen den här 8:e armén nu som har skapats. Där ger han till en ny befälhavare, Montgomery. Och valet av Montgomery är också speciellt. Därför att Montgomery är ju egentligen, skulle man kunna säga att han är raka motsatsen. För att Montgomery är oerhört försiktig och vill ju ha verkligen garantier för att det kommer lyckas det han gör på något sätt. Och nu kan man ju säga att det blir ju väldigt lyckat just i det här fallet. Vi kommer strax till det. Därför att just Montgomerys sätt nu att hantera den här stridssituationen där vid Elena Main, där liksom kriget har fastnat nu då, den visar sig bli väldigt lyckad. Därför problemet är ju den att om han nu väljer att så att säga bara göra som förut igen nu då, utflankera, då kommer ju Rommel retirera bakåt på Tripoli igen då. Och då får han inte fatt i Rommel. Utan istället nu då så måste han hitta på något sätt att få fatt i Rommel och nöta ner honom och besegra honom på plats så att han inte kan smita undan nu med alla sina pansarstridsvagnar. Och det är det som hela Lamains lag nu kommer att handla om.
Mm.
Att britterna väljer nu en utnötningstaktik och att den blir ganska lyckad. Att man lyckas med det som man har förutsatt, nämligen att få fatt i och nöta bort de här tyska pansarstridsvagnarna. Sen kan man ju nämna det att den här australiensiska divisionen som är så framgångsrik vid Tobruk, som vi pratade om här, som ju håller Tobruk.
Mm.
Det är inte de som överger Tobruk sen senare. Det är ju en sydafrikansk.
Viktigt att understryka.
Ja, det är viktigt att göra det för att när man ska ju ge den här australiensiska divisionen den äran så att säga. De lär sig ju just det där att göra det som tyskarna gör, nämligen lura in pansaret i såna här fällor. Minfällor och sen bekämpar dem med pansarvärnskanoner då som är placerade på taktiskt vettiga och positioner och framförallt också gärna få sidoeld på de här sidobeskjutning på de här tyska stridsvagnarna. Så att man lär sig också av varandra här hela tiden. Så det som nu påbörjas är ju en enorm sån här uppladdning. Därför att Rommel har ju inledningsvis när han gör sin den här andra offensiven österut så har han ett övertag i antal divisioner, men nu kommer så småningom britterna att få ett övertag istället, både i stridsvagnar. Britterna förfogar över drygt 1000 stridsvagnar så småningom inför det här avgörande kraftmätningen vid Alamein. Och där kan man ju också då nämna att den här positionen vid Alamein som vi redan var inne på, det är ju viktigt då, att den går ju alltså att inte helt självklart att kringgå
det. Ja, just det. Där finns det lite terräng att ta hänsyn till på ett annat sätt.
Så att, och sen bestämmer man sig för då, sen så småningom då, att slå ut det här slutanfallet då. Men jag tycker att det är spännande då. Då har man alltså 11 divisioner på plats, varav 4 är pansardivisioner. Och det här visar ju så där med logistiken. Att man kan få in det här sjövägen är ju helt avgörande.
Ja. Det är mycket. Alltså det är mycket folk.
Ja, det är mycket folk som har flyttats. Ja. Och att man också, tycker jag ju här, plötsligt nu har ett antal pansardivisioner. Alltså koncentrerade pansardivisioner. Det som vi har pratat så mycket om att man ju på den allierade sidan inte har. Ja. Men det ska vi komma ihåg att britterna har faktiskt pansardivisioner. De har även det på västfronten. Alltså under maj 40, under så att säga Frankrikes fall också. Men däremot är man inte lika taktiskt skickliga som tyskarna, det har man inte. Men här ser man nu att de allierade och britterna i det här fallet har ju börjat ta till sig detta att koncentrera på allvar, koncentrera stridsfordonen till pansardivisionen och inte sprida ut om det som fransmän, var ju fransmännens olycka under maj 40 då. Och hur gör han nu den här Monty här nu då? Ja, vad har han för idé nu då? För att liksom låsa fast. Jo, han inleder ett sånt här riktigt utnötningsslag där han använder infanteri och artilleri. Och öppnar ju upp med en enorm förbekämpning och sen med infanterianfall stöd av viss pansar. Framförallt tunga stridsvagnar. Mm. Och det gör att han så småningom lyckas alltså slå ut ganska många tyska stridsvagnar.
Nu vill jag koppla på den finska vinkeln.
Kommer den finska vinkeln?
Ja, men det här påminner ju väldigt mycket om det ryska anfallet över Viborgska näset mot slutet här.
Ja, just
det. Med deras artilleri. För det här är en av de största allierade egentligen artilleri.
Koncentrationerna, ja.
Precis. Ja. Att de, kanske fanns det någon inspiration där, jag vet inte.
Kanske, jag vet inte, utan att man på något sätt försöker få tyskarna att liksom sätta in stridsvagnar i de här striderna. Och där kan man då komma åt dem med dels med artilleri men också med pansarvärnskanoner.
Det gjordes för övrigt på natten också. Och en grej med detta var ju också att man skickar fram sina såna här minsvepare, eller man har personer som försöker, det är ju mycket miner överallt.
Ja, minröjare.
Ja, minröjare, precis, som försöker plocka upp de här under, det måste vara, tänk dig att vara, alltså befinna sig under den här bågen av eld egentligen. Och hålla på att gräva upp de här i bäckmörker. Mm. De har ju filmat det här också. Oh, det är ju väldigt legendariska bilder från den här slutstriden. När de här minsveparna springer fram och röjer taggtråd och liksom lyfter upp minerna. För att då skapa de här två korridorerna.
Just det. För det är det han gör då. Ja. Och då ska vi komma ihåg att det här slaget pågår ju då alltså 10 dagar. Mm. Så efter en vecka har han lyckats rensa, kan man säga, 2 stycken korridorer. Rommel har inte retirerat. Det här kommer in någonting väldigt intressant nu med det här med politiken också. Att han inser ju Rommel i det här läget att nu har han har så pass hyfsade underrättelser i alla fall. Så att han vet att britterna har mycket pansar att sätta in. Och det gör att han inser ju nu Rommel att det kanske är dags faktiskt att retirera. Men det får han inte göra nu på grund av order från Hitler, utan han måste stå kvar. Samtidigt ska vi veta också en sak som jag tycker vi bör ta ett avsnitt på någon gång också, att britterna har ju hjälp av att man har knäckt tyska skifferkoderna.
Just det.
Den här kodmaskinen.
Ja, precis, avlyssna deras radio.
Så att han vet då, Montgomery vet samtidigt att Rommel har inte tillförsel av materiel på det sättet. Så han vet ganska bra vad han har mot sig. Och till slut när man har rensat de här korridorerna som du säger här, då genomför man då efter en vecka det här pansaranfallet. Mm. Och då sitter alltså Rommel ganska fast och har dessutom en försvagade pansarstyrkor. Och så när lyckas man ju fånga Rommel här faktiskt. Man bryter igenom och man lyckas nästan kring, men då räddas Rommel av vädret. Det kommer regn och väder och sånt som gör att man får stopp på de operationerna från brittisk sida och sen kan liksom Rommel slinka ur.
Mm.
Men jag tycker att det är ganska fantastiskt egentligen här att det här utnötningssättet blir ju framgångsrikt, va?
För det är ganska primitivt. Hålla på i 10 dagar.
Ja, och Montgomery säger ju själv att det här kommer ju bli nu alltså ett riktigt nötande, ett riktigt köttigt slag. Och han är liksom medveten om det. Men ändå tycker jag att man har ju ibland då tyckt att den här Montgomery har varit ganska så här fantasilös befälhavare. Men ibland kanske det är bra att vara fantasilös. Men det finns ju ett sånt här talesätt som säger att amatörerna, de tänker liksom på striden. Medan proffsen, de tänker på logistiken. Mm. Och jag vet inte om det stämmer riktigt. Det är en kombination.
Men samtidigt är det ju ett risktagande i de här korridorerna och göra den här framstötningen på ett sätt. Så att han är väl inte helt... Men absolut, det finns ju någonting. De är ju ganska olika karaktärer, Montgomery och Rommel.
Ja, de är som Yin och Yang. Liksom. Ja,
verkligen. Mm. Där Rommel har gjort sig känd för att vara just den här risktagande personen som hela tiden kommer liksom med oväntade vändningar.
Mm.
Så det är klart att, ja.
Men i det här fallet kan man ju säga att Montgomery genom sitt, vad ska vi säga, försiktiga förberedande ger ju Storbritannien och ledningen, Churchill i det här fallet, en seger som ju Storbritannien så väl behöver.
Och det finns ju de här kända orden, this is not the beginning of the end.
This is, ja, precis.
Ja, eller,
this is not even the end of the beginning.
Ja, exakt. This is the end of the beginning.
Just precis, ja. Så att det där var svårt. Men i alla fall...
Ja, men det är precis. Nej, men det säger ju någonting intressant här. Nu, det här är, och det är kanske därför som vi gör det här avsnittet också, eller varför det här i eftervärlden har blivit så känt. Mm. För det här är ju de allieras första stora... vinst egentligen, och vad det de behövde. Liksom.
I landkrigföring ska ju tilläggas.
Ja, exakt. För nu öppnas ju hela liksom Medelhavet upp på ett annat sätt, och nu har man möjligheten att ta sig in i Europas mjuka delar, som man säger. The soft underbelly.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men då ska vi lämna här, och det har vi inte tagit upp, och det kommer ju avsnitt om det kan ni vara lugna för, ni som lyssnar här, att amerikanerna har ju lyckats slå tillbaks japanerna i slaget vid Midway, och ryssarna har ju faktiskt hållit tyskarna stången i Ryssland, och här, det här behövs så väl för den här allierade krigsinsatsen. Sen finns det en fortsättning på det här som vi tänkte återkomma till här, för att samtidigt nu med den här Rommels reträtt nu då västerut igen i pendeln här, så kommer ju sen att genomföras då en allierad amerikansk-brittisk landstigning i Torch i Nordafrika, och den får vi återkomma tycker jag till. Men man kan väl också säga så här, att det är klart att det här var väldigt framgångsrikt, men britterna hade stora förluster.
Ja.
13 500 man dödas eller såras eller försvinner. Det är 5% av den 8:e armén. Så det är klart att man, man gjorde ett stort offer för att uppnå den här segern. Och då vet man att Montgomery sa just det, att jag vet att det här kommer att skapa förluster. Därför vill jag vara säker på att vi verkligen segrar. Och det finns de som också menar det, att han inte fortsatte att tvinga sina förband att trots vädret här nu då förfölja Rommel, för han menar att förlusterna skulle öka mer, och han var liksom beredd att på något sätt ta kritik för att han inte gjorde det, men han ville inte att det här skulle kosta mer, och det är kanske en efterkonstruktion, men det låter ju förnuftigt om man säger så.
Det har ju varit en del diskussioner huruvida Åkenläckaren, som egentligen var arkitekten,
ja,
också bakom,
att det är han som riggar det här.
Ja, precis. Ja. För att Åkenläck agerar ju här före Montgomery.
Han lyfts ju bort, det ska vi säga, att han lyfts ju bort när Churchill är, ja, på plats och att Montgomery.
Men han lyckas ju ändå, vid första slaget vid Alan Maine, så gör han ju ändå en insats. Ja. Och det finns ju de som säger då att det var egentligen Åkenläck som gav blueprint, alltså liksom grundförutsättningarna till Montgomery, och så att man har höjt upp honom.
Och då kan vi säga att första slaget vid Alan Maine, det är ju det liksom första Rommels första försök som slår tillbaka britterna, och sen kommer den här uppladdningen, och sen då det andra slaget vid Alan Maine som ju Montgomery segrar i då. Men det där tycker jag också är spännande. Det finns ju såna här par i militärhistorien. Ludendorff och Hindenburg till exempel, som ju ringar in och besegrar de ryska arméerna på östfronten under första världskriget. Och där menar man ju då liksom att det är ju Ludendorff som fixar det där. Ja. Eller kanske inte ens han, det finns andra.
På tal om färgstarka personer, han slutar ju som bokstavligt talat foliehatt under mellankrigstiden. Han blir ju tokig, sitter på sitt gods och liksom...
Vem pratar du om?
Ludendorff.
Ja, jag tror du pratar om Montgomery.
Nej, men Ludendorff, han var totalt ballar ur under mellankrigstiden.
Ja. Han blir ju diktator sen också, kan man ju säga, i Tyskland under slutet av första världskriget. Men det finns såna här par, va? Och där man ju ofta då liksom diskuterar vem är det egentligen som är hjärnan här då. Och just i det här fallet så kanske det var då så att det här var riggat, om man uttrycker sig så då. Men vad är konsekvenserna egentligen av det här? Det finns ju flera konsekvenser av de här Nordafrikastriderna. Här lyckas ju britterna ju hålla, vilket ju är jätteviktigt, Suezkanalen och Egypten. Man vinner en framgång. Man motar så småningom tyskarna ut ur Afrika. Vi har nämnt den här Operation Torch som vi ska återkomma till. Så det är klart att det här är ju ett steg mot det som vi vet naturligtvis andra världskriget slutade med. Det behöver vi inte hålla hemligt. Nej. Nämligen att Tyskland besegras så småningom.
Det här är liksom första steget i förfallet på ett sätt.
Och jag skulle vilja sammanfatta, om vi ska sammanfatta lite och resonera lite kring de här, vad vi kan lära oss av de här striderna. Dels tycker jag att det är intressant med den här italienska, om man får uttrycka det så, de tveksamma krigsinsatserna. Mm. Och att Tyskland måste understödja italienarna. Det hade ju varit lättare för tyskarna om italienarna hade skött det här själva framgångsrikt. Och
ja, det är väl det som är förhoppningen också.
Ja.
Ja, det Hitler inte vill, det är ju att de ska få totalt retirera och sen skriva en separat fred. Nej. Det är ju det han försöker undvika här. Att han förlorar sin italienska allierade helt och hållet.
Ja.
Så det, på ett sätt är det ju motiverat. Men, men man kan ju undra varför de är så dåliga.
Ja,
det
vi får fortsätta analysera det faktiskt, för det är ganska spännande. Och sen tycker jag den andra saken man kan dra som jag tycker är stor slutsats, förutom liksom rent det här tekniska, att man kanske på brittisk sida lär sig att använda pansar och sånt där på riktigt allvar igen, vilket man ju faktiskt hade redan under första världskriget, men att man lär sig att utnyttja det på allvar. Det tycker jag att det är fascinerande med det här krigssamarbetet nu mellan amerikaner och britter, får ju faktiskt här återigen då, även under slaget i Storbritannien, så får en stor betydelse, nämligen att man får in materiel från amerikanerna, att amerikanernas den här industriella kapaciteten. Vi hade ju alldeles nyss ett avsnitt om flygande fästningar. Att...
Ja, B-17 var ju första användningsområdet. Ja. Det var ju utlånat till britterna.
Exakt.
Jo, jag har lite dåligt samvete för att vi inte pratar om det. Men det är ju
kan
faktiskt...
du göra det nu.
Ja, nej, men det är ju intressant faktiskt. Ja. Den första omgången skickades faktiskt till Storbritannien.
Ja, och att man får in här stridsvagnar som plötsligt håller måttet. Och det tycker jag är viktigt också, att det här med industrin. Och sen tycker jag det tredje vi skulle kunna trycka på här, alltså återigen detta med logistiken. Ja. Att man kan inte kriga utan mat, ammunition och resurser. Det är bara på
exakt.
Det sättet.
Det finns en fin, eller man kan liksom, vad ska man säga, berätta om det här på, eller illustrera det på ett ganska fint sätt. Så här, att att någonting som britterna har problem med, vi skulle sagt det tidigare egentligen, men någonting som britterna har problem med är att de ofta får lämna mycket material. Oh. Väldigt mycket lastbil och väldigt mycket bränsle.
I de här pendelrörelserna,
vilket gör att Rommel kan i princip försörja sin armé på brittisk materiel. Och detta leder då till att man från brittisk sida blir tvungen att skjuta ner sina egna lastbilar. När Rommel då gör sina framfarter så kommer britterna med sitt flygunderstöd, så blir de tvungna att skjuta ner sig själva på ett sätt. För just för att man inte har löst det här med logistikproblemen. Man har inte satt upp tillräckligt starka stödjepunkter så man kan liksom bygga sakta framåt, utan det pendlar för mycket fram och tillbaka och är tvungna att lämna grejer.
Just det, jättespännande. Jag tänkte vi skulle kunna avrunda med en annan spännande sak faktiskt. Ja. Och det är ju att vi har ju en e-mailadress.
Just det, ja, men det kan vi påminna. Vi har redan fått in jättemycket mejl och det är jättekul.
Med förslag på avsnitt. Och vi tittar nu på det här faktiskt inför våren och hösten. Och vi ska verkligen försöka att infria så många förslag som möjligt där. För det är ju väldigt roligt om ni tycker att det vi pratar om är också intressant. I alla fall den som har kommit med förslaget, ska väl tilläggas. Men ska vi ta adressen? Militarhistoriepodden.
Gmail.com.
Just det, snabbelag@gmail.com. Kan du skriva det? Och vi gör så gott vi kan att svara er som skriver, och kommer funderingar där. Vi återkommer så småningom, fler världskrigs avsnitt här. Vi får se, vad kan det vara dags för nästa gång?
Jag vet inte, vi har ingenting.
Vi får fundera på det lite. Vi har ju flera bollar här, det blir en skräll.
Ja. Ja, men ska vi säga så. Tack
ska du ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.